podde tillbaks igen. Linus på baslinjen. Ja, han är tillbaka igen. Linus på baslinjen.
Innan vi rullar igång det här avsnittet vill jag påminna om den utlottning som just nu pågår tillsammans med min partner House of Bontin av en Servmaster. Det smarta träningsverktyget som hjälper dig att förbättra din servrörelse. För att läsa mer om hur ni deltar i den här utlottningen kan ni surfa in på www.linuspabaslingen.com eller kolla in inlägget om den här utlottningen på min Instagram. Och tävlingen pågår fram till och med fredag den 1 april. Stort lycka till! Idag så ska vi prata om ett superintressant ämne som berör oss alla, sömnen. Och till det så har jag bjudit in en riktig expert som är extremt kunnig inom det här området, Sanjay Verma, sleep coach hos Sleepacy. Och som coachade flera av våra svenska olympier inför OS i Tokyo och nu senast i Beijing. Där 14 av de svenska atleterna som Sanjay coachade vann medaljer. I det här avsnittet så fick jag möjlighet att ställa nästan alla frågor som jag funderar på som rör sömnen. Och det var lite svårt att ta ut några sådana här speciella ämnen inför den här presentationen. Men bland annat så pratar vi om hur många timmar man behöver sova och hur kraven skiljer sig åt i åldrarna och mellan könen. Vi pratar om vilka faktorer som påverkar sömnen. Vad man kan tänka på i valet av säng, kudde och täcke. Vi pratar om ifall det alltid är bättre att sova mer timmar. Jag frågar om powernaps, sömncykler. Vi pratar om temperatur, ljud och ljus i sovrummet och hur det påverkar din sömn. Sovklockor, att sova med en partner bredvid sig och ifall det kan ställa till det om du inte är van vid det. Och så pratar vi om, eller jag kunde inte låta bli att fråga, hur noga elitidrottarna generellt är med att sköta just sin sömn. Ja, jag vågar nästan påstå ett av de absolut mest intressanta avsnitten som jag har spelat in i den här podden. Så vi kör igång det. Välkommen Sanjay Verma. Nu har jag den stora glädjen att få hälsa Sanjay Verma. Välkommen till podcasten.
Tack Linus.
Jag tänkte börja med att fråga dig om du skulle kunna berätta lite kort då om dig själv och din bakgrund och hur du kom in på det ämnet vi ska prata om idag med sömn. Hur du blev intresserad av det. Hur gick det till?
Ja, det var inte planerat. Jag har jobbat inom sängbranschen för ungefär 12 år. Men det var i några andra roll också, så jag har jobbat med försäljning och lite affärsutveckling i många många marknader, många länder, framförallt i Asien och lite i Europa också. Men en del av mitt jobb var också att köra några utbildningar. Bland annat om sömn, eftersom det, ja, sängar och madrasser handlar om sömn. Men sen i sista 3 år har jag också fokuserat mycket mer på sömn. Jag jobbar för ett stort företag som tillverkar massor med sängar och madrasser. Och min roll är att samla kunskap kring sömn och sen hjälpa företaget att utveckla produkter och tjänster så att folk kan sova bättre.
Okay.
Så jag har en blandad bakgrund inom försäljning inom sängbransch, men också jag har doktorerat, så jag har forskat för 5 år.
Okay.
Med ett annat ämne, det var strategi och sånt. Men som ett utbildad forskare, jag använder den bakgrund och sen blandar med förståelse av sängar och madrasser och kunder. Och jag trivs med att hitta lösningar för folk
Just det. Men sen har det blivit att du coachar personer i sömn också då, om jag förstått det rätt.
Ja. Så för mer än 2 år har jag jobbat med svenska olympiska atleter en hel del. Så den trupp som åkte till Tokyo och också en hel del som åkte till Beijing.
Just det, just
Jag har
det.
jobbat med ungefär 45 stycken so far.
All right.
Så, och också med icke-atleter, men det är lite begränsat. Men ja, så den är att som coachning är en huvuddel av mitt roll just nu på det här jobbet.
Just det. Och det är ju superspännande ju. Om vi ska kliva in på just sömnen. Om jag börjar med att fråga, kan man lära sig att sova bättre?
Det låter lite barnsligt, men ja, det kan man lära. Därför att vi har förlorat den här the art of sleeping. Vi har så mycket annat att göra, att framförallt på kvällen, vi är så upptagna och vi har TV, mobilen, internet och så vidare. Så vi varvar ner inte tillräckligt för att sova bra.
Nej.
Och även sovmiljö har inte anpassat för bäst sömn i flesta fall. Så ja, det kan man lära. Det är inte så konstigt, inte så komplicerat heller, men det är bara back to basics. Så kort svar, ja.
Handlar det mycket om liksom förberedelserna före man går och lägger sig i hur bra man sover?
Ja, om man gör några saker, så det kan ta 30 minuter till en timme, i sista en timme, och då man försöker att varva ner ordentligt, då kan man somna i fortare, man kan få bättre sömn. Med bättre sömn betyder jag tillräckligt djup sömn och sånt. Och man vaknar upp inte så ofta mitt i natten. Det betyder att sömnkvalitet blir bättre. Så istället för att surfa eller titta på TV eller göra någonting annat som ger stress till sista minuten, om man använder den här sista 30 minuter till en timme, då man känner mycket mer på den sömntid som man har, som är kanske bara 7 timmar, 8 timmar.
Just det. Hur mycket påverkar då skärmtiden som alltid kommer upp liksom när man pratar om att man ska inte sitta med skärmarna före man går och lägger sig och så vidare? Har det en jättestor påverkan?
Ja, det påverkar på 2 sätt. Den första är att nästan alla skärmar som finns idag är LED-skärm. Så den här LED-teknologin är mycket bra för miljö. Det tar mycket mindre energi, till exempel. Men det ger så kallad blå ljus. Den här blå ljus påminner oss att det är dagtid. Så hjärnan tolkar blå ljus att det är tid för att göra någonting, den här aktion. För att jobba någonting behöver vi kortisol, adrenalin, den typ av hormoner som gillar inte melatonin, eller på tvärtom. För att somna i, vi behöver tillräckligt melatonin i kroppen, men om vi har en hög nivå av kortisol i kroppen, då dämpas melatonin. Så det är första är att blå ljus dämpar melatonin, så det påverkar sömn. Det betyder att det kan ta mycket längre tid för att somna i. Men en andra är att när man tittar på en skärm, då får vi mycket den här. Vi tittar för att det är någonting spännande. Någonting är lite action eller humör eller någonting nytt. Och om det är någonting nytt, då hjärnan tolkar det kan vara farligt. Den här programmeringen kommer från vår tid
Jag
när
förstår.
hela evolutionen och så vidare. Så det kan vara en farligt. Så Även om man tittar på lite humör, det kan vara helt innocent eller någonting. Men fortfarande, på något sätt, det påverkar också kortisol. Det ger lite kortisol. Det kan, eftersom hjärnan tolkar någonting nytt, det kan vara fight and flight-läge.
Ja,
du måste vara förberedd. Så det påverkar en skärm eller blåljus på två sätt. Det påverkar negativt.
Och hur lång tid innan är det man ska undvika det här, sa du?
Det finns olika rekommendationer och det är inte lätt för folk att sluta titta på en skärm direkt för 2 timmar innan man lägger sig.
Nej.
Men nästan alla tittar på någon skärm till sista.
Ja, det är så. Ja.
Så 1 timme kanske minst.
Ja.
Men då behöver man inte börja direkt med 1 timme. Om jag är van vid att titta på min mobil till sista minuten, då kan jag börja med att lägga åt sidan kanske 15 minuter, en kvart.
Men vi säger de här olympiska idrottarna som du har coachat.
Mm.
Undviker de skärmen en timme innan de ska prestera på ett OS?
När jag började jobba med dem, så nästan alla var vana vid att titta på mobilen till sista minuten. De tränar så mycket att de har så mycket tid under dagtid eller kvällstid att hinna med. Den här FOMO, fear of missing out. Så de måste titta och ta hand om sina social media konto och lägga bilder och sådana saker. Men så fort som vi pratade om den här vikten av sömn och hur det kan påverka prestationer och återhämtning och så vidare, då förstod en hel del.
Okay.
Men det var lättare för några, det var lite inte så lätt för några. Jag kommer ihåg en av dem var att jag kan inte låta bli min mobil. Så vi kom överens med en mycket rolig sätt, hur kan man hantera den?
Hur då?
Det var att okej. Du kan titta på din mobil i din sängrum, i sovrum, men det kan du göra bara stående.
Okej.
Okay. Yeah. Så du tar din mobil till sovrummet. Men istället för att ligga i sängen och sen börja scrolla, det kan du titta när du är stående. Men man kan inte stå hur länge som helst. Så.
Då kortades tiden, antar jag.
Ja,
just det. Det är smart. Men,
jag kan säga att nästan alla har nu blivit vana vid att lämna mobilen utanför sovrummet när de är hemma. Men när de är på en träningscamp eller på en tävling och sånt och de bor på ett hotell, då går inte. Så då har vi kommit överens att ladda mobilen 1-2 meter borta från sängen så att du kan inte nå direkt.
Så gör faktiskt jag också ibland. Det funkar. Ja. Men hur stor påverkan har sömn på prestation då? Har den stor påverkan?
Yes, det har en ganska stor påverkan. Och det finns massor med forskning som visar att brist på sömn kan leda till mindre återhämtning. Sämre prestationen. Och sen också högre risk för skada.
Okay.
De har tittat på från den här high school atleter i USA till mycket elitnivå på olympisk nivå också. Så det finns direkt koppling och det går inte att sova sämre och sen prestera på sitt bästa.
Men räcker det att man sover sämre en natt? För att det ska liksom vara sämre prestation eller risk för skador? Eller är det under en längre period vi pratar?
Så det är en mycket bra fråga. Så om man sover ganska bra, ordentligt, för man är vana vid bra sömn. Och sen bara för en natt har man sämre sömn. Mm. Då påverkas inte prestationen den dag om det är en semifinal eller final för en tävling. Mm. Då kan man undra varför.
Ja.
Så då har man mycket den här adrenalin som kompenserar för den här lite sämre sömn. Men om det är en vanlig dag, en träningsdag, man har sovit sämre, då hjälper, då har vi inte så mycket motivation, den här additional adrenalin. Då kan det påverka även prestation.
Okay.
Men risk för skada är fortfarande. Så ja.
Okay.
Om du har en sport eller en gren som kan innehålla lite risk, eller fatta fast eller bra beslut, snabbt beslut, då kan man, det kan leda till risk för skada.
Okej, okay, okej. Okay. Och är det alltid fler sömntimmar som avgör ifall det är en bra eller sämre sömn? Och bättre återhämtning? Eller är det liksom, ja, är det hur djupt man sover?
Ja, så ja, då sa du djupt man sover, så vi när vi sover, vi får generellt sett, om man kan säga, lätt sömn, djup sömn och REM sömn, rapid eye movement sömn. Och vi behöver alla tre. Men de som tränar mycket mer behöver lite mer djup sömn.
Okay.
Varför? Att när man är i djup sömn, då utsöndras ganska mycket tillväxthormoner.
Ja.
Och de är mycket viktigt för återhämtning.
Mm. Mm.
Under djupsömnfas lagras de här cellerna som har blivit skadat under dagtid, under träning och så vidare. Och också nya celler byggs när man är i den här djupsömnfas. Okay?
Mm. Mm.
Men det är inte samma om man sover på rätt tid då man får tillräckligt djupsömn. Om man sover samma timmar på kort och kort fel tid, då man inte får samma djupsömn. Så vi har någonting i kroppen som kallas circadian rhythm, dygnrytm. Så om man blir vaken eller somnig, bland annat kontrolleras med den här circadian rhythm. Låt säga att jag är en morgonperson. Jag går till säng och sover från klockan 9 till klockan 5.
Mm.
Så, eller du som sover från klockan 12 till klockan 8.
Mm.
Så om jag sover en natt från klockan 12 till 8, jag kommer att få mycket mindre djupsömn än dig.
Ah, okay.
Så din kropp har, du är kanske den här kvällperson. Så din circadian rhythm fungerar på lite annat timing än min circadian rhythm.
Jag förstår. Och det är något man har vant sig vid?
Nej, det är för den här, om man är en morgonperson, kvällperson eller mitt emellan, det kommer från gener som vi får från våra föräldrar och förföräldrar. Så okay. Det går inte att påverka mycket.
Okej. Okay. Är det därför viktigt att man, eller viktigt, eller är det bästa att man går och lägger sig samma tid varje dag då? För att behålla sin rytm?
Det är en av de grundläggande krav om man vill ha bra sömn. Om man, eftersom sömnen kontrolleras, som jag sa, circadian rhythm, och sen det har en ungefär 24 timmar en rytm.
Mm.
Så om du som sover klockan 12 till klockan 8 på idag är fredag och kanske du går och lägger dig klockan 2. Det var någonting annat. Du hade lite fest.
Mm.
Och då du sover klockan 2 till klockan 10.
Mm. Mm.
Så den här extra 2 timmar sov morgon på lördag, du kommer att få en hel del REM-sömn och lättsömn, inte djupsömn.
Okej, okay, jag förstår.
Så ditt kropp kommer att inte återhämta lika mycket som det kunde ha gjort om du sovde från klockan 12 till klockan 8.
Här uppstår ju en problematik, tror jag, inom tennisen, eller inom många idrotter, när man reser mellan världsdelar och olika tidszoner. Och det kan ju vara nästan vecka till vecka.
Yeah.
Hur coachar du idrottare i det, eller hur hanterar man det på bästa sätt?
Ja, det är en mycket viktig del av vårt jobb att ge kunskap och lite den här tools lite för att hantera den. Så det finns inte någon medicin som jag känner till för att motverka jetlag. Men man kan göra mycket för att hantera det här på lite fortare sätt.
Mm.
Så Vi jobbar på tre nivåer för att hantera jetlag. Den första är man kan göra några saker innan man börjar resan.
Okej.
Okay. Sen man kan göra några saker, eller en hel del på flygplanet. Mm. Och sen tredje på plats på destinationen.
Okej, okay. Och vilka saker kan man göra?
Ja, till exempel om jag ska till, eller en atlet ska till New York.
Mm.
Om låt säga 6 timmar till skillnad. Mm. Då kan man börja vakna eller gå till säng lite senare och vakna upp lite senare. Så en kvart eller 30 minuter varje dag för en vecka.
Okay.
Det betyder att man har anpassat en timme eller 90 minuter innan man har lämnat hem. Även innan resan har börjat.
Ja, ja.
Och det är bara inte för att gå till säng och sova lite senare. Men också käka frukost och lunch. Och middag samma tid, så lite senare. Om du tränar, du ska träna lite senare. Så de, och sen, ljus påverkar mycket sömn. Så om man vill åka till New York, då man ska försöka att inte få stark ljus tidigt på morgonen, men lite starkare ljus på kvällen.
Okay.
Så hela circadian rhythm anpassar kanske 30 minuter varje dag för 5-6 dagar. Då man har lite försprång innan man åker till New York.
Jag förstår. Och på flygplanet då? Eller så har du på resan?
Så fort man kliver på flygplanet, sätt din klocka till den destinationstid.
Mm. Mm.
Och sen börjar bete sig att du är i New York. Så ät på den tid som en New York-bor äter, sen sov eller drick kaffe. Så allting så att, men man gör tvärtom. Man lämnar hem på svensk tid, man äter, tittar på tv eller dricker kaffe, dricker lite alkohol, vad som helst. Och sen man är så trött och sen på så mycket på svensk tid att när man är på destinationen det blir mycket svårare för att somna i.
Jag förstår. Och sen när man väljer på plats så ska man anpassa sig så fort det går, eller?
Ja, och också på flygplanet till exempel. Man kan skydda mot blåljus. Det finns mycket billiga blåljusglasögon så man kan använda den också. Och okay. Sen man kan också börja typ ta en nap som passar New York-tid.
Okay.
Och sen på destinationen samma sak, att först och framförallt att få tillräckligt ljus tidigt på morgonen, New York-tid eller destinationstid. Det kommer att justera eller reset circadian rhythm på rätt sätt. Även om det är svårt eller lite, ja, men försök att äta måltider på destinationstid.
Okay.
Och drick tillräckligt kaffe eller vad du vill på förmiddag. Och försök att undvika kaffe eller någon annan koffeindrick på eftermiddag.
Okej, okay. För att det blir svårare att somna sen då?
Ja, och börja inte träna ordentligt den här styrketräning eller någon helt intensiv träning från dag ett. Försök att bygga den här momentum från 2-3 dagar.
Jag har hört någonstans att, och jag tänkte fråga om det stämmer, men att det tar ett dygn att anpassa sig en timme.
Ja.
Är det så?
Det är tums regel. Okay. Några är lite bättre för att anpassa, för några det kan ta lite längre tid. För flesta åka öst ut är lite mer problematik än åka väster. Det är lite lättare.
Om man säger då när du har coachat elitidrottare, efter hur många dagar liksom börjar de liksom träna högintensivt igen när de har rest i tiden?
I mitt fall, de som åkte till Tokyo, de hade lite mer än en vecka på sig för att anpassa, så de var lite lyckliga. Men alla har inte så mycket tid alltid.
Nej.
Till Beijing också, de hade några dagar på sig. Så 4-5 dagar i genomsnitt för 6-8 timmar tidsskillnad.
Okej.
Mm.
Jag tänkte bara innan vi går vidare, går lite kort gå tillbaka till liksom när man väl sover på nätterna. Om man till exempel som jag brukar vakna och gå på toa nästan flera gånger ibland på nätterna. Hur mycket påverkar sånt liksom din återhämtning? För då antar jag att det är svårare att falla in i djupsömnen i slut, eller?
Ja, så varje gång vi vaknar upp ordentligt, så om vi går till toa till exempel, eller jag vaknar upp och så det tar tid för att somna i. Så varje gång vi börjar den här, så vi sover i sömncykel. Så även om du sover 7 timmar, 30 minuter, det är inte bara en direkt sömn. Okej? Så det, den omsömncykel består av ungefär 90 minuter. Så om du vaknar upp mitt i natten, du går till toa, du kommer, så du börjar igen nästa sömncykel från lätt sömn. Det tar lite tid för att gå till djup sömn.
Okej.
Vi vaknar upp flera gånger. Nästan alla vaknar upp flera gånger. Men de kommer ihåg inte nästa dag. Därför att vi måste vara vaken 1 till 2 minuter för att komma ihåg nästa dag.
Aha, är det så?
Ja. Men den här sömncykeln, det tar mycket längre tid i lätt sömnfas, i första sömncykeln. Men andra, tredje, då man går mycket fortare till den här djupsömnen. Så om det tar några minuter när du är tillbaka till sängen, då är det helt okej. Men om det tar 5, 7, 8 minuter eller mer, då blir det lite, ja, då är det inte bra för sömn.
Jag förstår. Okay.
Då kan man använda några enkla tekniker, till exempel djup andning. Så den enklaste är att man tar en mycket djup andetag. För man räknar 1, 2, 3, 4 för andetag. Och sen, mycket, sen man kan andas ut och sen man kan räkna till 6. Okay. Det kan man göra 5 till 10 gånger. I flesta fall det hjälper för att somna i lite fortare.
Aha, så utandningen ska ta 6 sekunder?
Ja, så andas in mycket djupt. Men andas ut lite längre än andas in. Så andas ut för till count of 6.
Det har ju lite med det här att göra, men så här, ibland så kanske man vet att man ska gå upp tidigt nästa dag. Man kanske ska med flyg eller man har man kanske har en tidig match eller någonting så här. Och så är man liksom lite, man går och lägger sig extra tidigt för man vill få sina timmar, och så blir man nästan lite stressad när man inte kan somna. Eller man vaknar på natten kanske och kan inte somna om för man vet att man ska upp tidigt och så vidare. Är det liksom, har du en box med såna här tricks då liksom som man kan använda sig av, eller hur, vad tänker du då?
Den första är att om du somnar i, eller du somnar klockan 12 till klockan 8 och sen du går idag till säng klockan 11, inte 12. Du kommer att inte somna i direkt. Eftersom din circadian rhythm kommer att fungera på samma sätt som det har fungerat igår, eller så det är inte så lätt att justera som man vill.
Nej.
Så man kan göra att vi har 2 alternativ. Först är fortsätt att sova från klockan 12. Men försök att vakna upp lite tidigare. Men när? Så jag sa att vi sover inom 90 minuter. Men här ska du kan räkna. Så om du vaknade upp klockan 8 vanligtvis, nu ska du vakna upp klockan 6. Så det är 2 timmar, men det, då du kommer att vakna upp mitt i en sömncykel. Så i så fall du ska vakna upp klockan 5. Förstår du? Så det blir en multiple av 90 minuter. Men det här är för, det funkar för dem som har ordning och reda och lite förståelse av den här. Så det är inte den enklaste trick.
Men så vänta, så om man vaknar upp i rätt tillfälle i den här cykeln, då blir man, då är man inte så mer trött när man vaknar, eller?
när man vaknar upp i slutet av en sån cykel, då man blir lite mindre trött än man vaknar upp i nästa sån cykel mitt i cykel.
Okej, så det är bättre ibland att sova lite kortare tid men vakna ja. Upp i rätt tillfälle då?
Ja, och sen man kan ta 90 minuter, ibland 180 minuter nap under dagtid för att kompensera den här som man har förlorat.
Ja, för varje cykel är 90 minuter.
Ja. Ja.
Okej, så en powernap ska helst vara 90 minuter då?
Så powernap betyder kort nap. Det kan man definiera för, det kan vara någonting mellan 5 minuter till 25 minuter.
Jaha.
Det är powernap. Så,
okay.
Även till och med en forskning har visat även en 6 minuter powernap eller kan ge igen liknande effekt, bra effekt. Om man sover lite längre än 25 minuter under dagtid,
ja.
I flesta fall man hamnar i djupsömnfas.
Okay.
Så jag vill inte göra den här mycket komplicerat, men det kan ta 5-7 minuter som kallas steg 1 och sen det kan ta nästan 15 minuter i steg 2. Steg 1 och 2 är lättsom och sen man kommer till steg 3 då börjar djupsom. Så det tar ungefär 20 minuter plus minus några minuter. Och sen man hamnar i djupsom. Då börjar utsöndring av melatonin.
Mm.
Som kan fortsätta till man kommer till den här slutet av sömncykel. Då man får REM-som. Då dämpas melatonin. Så om du tar en 90 minuter nap, då kommer du att vakna upp mycket mer piggare än om du vaknar upp, låt säga klockan efter 45 minuter eller 60 minuter.
Okay.
Då har du fortfarande melatonin som cirkulerar i din kropp.
Okej, okej, okej.
Så power nap upp till 20-25 minuter när som helst. Under dagtid. Det har nästan ingen negativ påverkan på sömn på nattid.
Okej. Okay.
Men det finns ett fåtal, en mindre del av befolkningen som är så känsliga att även om de tar 15-20 minuter nap, för dem kommer det bli lite svårare för att somna i.
Mm-hmm.
Okay. Så man måste prova, man måste testa lite själv om det funkar eller inte. Men powernap 20-25 minuter, upp till 20-25 minuter fungerar för flesta när som helst.
Och oavsett om det är powernap eller om det är efter en hel natt sömn. Hur lång tid innan en träning eller en prestation bör man vakna för att kroppen hinna komma igång?
Så powernap ger mycket mindre vad kallas sömn eller sleep inertia, sömninertia. Så man känner lite seg. Det tar lite tid innan man kommer på full fart.
Mm.
Efter en 90 minuter, en hel sömncykel, sömn, det tar ungefär en halvtimme innan man blir helt normalt. Mm. Men när man tar en nap, då utsöndring av kortisol blir lite mindre.
Mm.
Och samtidigt adrenalin också. Det betyder att en nap ger mycket för att du återhämtar och sen du är redo för att tävla till exempel. Men du har förlorat lite kortisol i din kropp. Därför i många fall, jag är inte en läkare så jag rekommenderar ingenting. Så jag bara säger att var mycket en praxis att då man tar lite melatonin.
Okej.
Okay. Koffein.
Koffein.
Så koffein ger kortisol på kort tid. Det kan fortfarande ta 30-40 minuter. Så man tar en lång nap eller 90 minuter tupplur, man vaknar upp och sen man kan dricka kaffe eller ta en melatonin som sin läkare säger, rekommenderar. Jag inte rekommenderar någonting.
Nej, vi förstår.
Så vi behöver tillräckligt kortisol och adrenalin för att tävla och göra sitt bästa.
Okej, okay, okej. Okay. Jag är med. om man pratar om mängden sömn eller liksom är det olika
många
behov?
Timmar.
Ja, är det olika behov i olika åldrar och mellan män och kvinnor, tänker jag också.
Ja, det finns olika behov. Som vi vet, ett barn sover många, många timmar. En tonåring behöver också mer som en ung vuxen. Mm. Och sen, ja, så det finns 6 kategorier hur många timmar vem behöver. Men låt säga att tonåringar behöver 9-10 timmar.
Okej. Okay.
I flesta fall, och vuxna behöver 7-9 timmar.
Och det är individuellt då? Vad man...
Det är individuellt.
Ja.
Men det är många som tycker att för mig 5 timmar räcker eller 6 timmar räcker. Och det är för många som tycker att det är bra. Så...
Det stämmer inte.
Ja, och sen när man blir lite äldre också efter 60-65, det fortfarande behovet är nästan samma, kanske 1 timme mindre, 7-8 timmar.
Okej.
Och sen mellan kön, så tjejer behöver lite mer än pojkar, ungefär 20 minuter till en halvtimme mer. Det
i alla åldrar?
Ungefär genomsnitt, ja.
Okej. Just det.
Men då pratar vi inte om atleter, än de som tränar mycket mer.
Ja.
En vanliga personer, då de behöver 1 timme till. Så 8-10 timmar för de som tränar ordentligt, de som är proff. De behöver 1 timme mer.
Okej. Behöver man mer när man är i perioder när man kanske tränar hårdare, när man är i en sån fas?
Okej. Okay. Yeah. Okay. Det är mycket enkelt. Hård träning, det är mer muskel som har blivit kort skadad. De blir lagras på nattid, mer djup som så därför.
Okej. Okay. Men så här, när du säger då liksom att atleter behöver en timme mer till exempel, och hur många timmar man behöver. Sover alla de toppatleterna så mycket?
Inte alla. Och de som har blivit mycket känd och lyckats, de har sponsorer, de har andra sätt att försörja sig. Men de som fortfarande kämpar, de har inte, det är mycket värre för dem. De måste jobba eller plugga, eller så de har lite brist på tid. Så nej, alla har inte råd helt enkelt att få tillräckligt sånt. Jag har fullt förståelse på det, men inte alla får tillräckligt sånt.
Okej. Just det. Jag tänkte gå in på några liksom mer konkreta faktorer liksom, som man kan, jag tror alla kan fundera på. Hur mycket påverkar kosten hur bra man sover? Vad man äter på dagarna och kanske även när man äter på dygnet?
Ja, så om jag svarar på när. På frukosttid, lunchtid har inte så mycket direkt påverkan på sömn. Men vilken tid man äter middag, om det är ett... Så 2-3 timmar innan man lägger sig, då ska man äta en ordentlig middag. Så den här 2-3 timmar innan.
Okay.
Men sen de som tränar mycket behöver lite mer mat, lite mer energi. Och sen de som tränar lite senare på dagen också behöver lite mer någonting att äta innan de lägger sig. Så då kan man äta en hälsosam macka eller en bra smoothie innan man lägger sig.
Okej.
Okay. Så det är timing att 2-3 timmar, men en bra macka eller smoothie är okej, okay, även om just innan man lägger sig.
Och det här klassiska då med att socker är farligt innan läggdags. Är det så?
Det beror på vilken sorts av socker. Så om man äter någonting som ger en big bump, en spike, och sen det crash, då är det inte så bra. Men om man tar en lite bra den här fullkornbröd med lite almond, vad kallas almond?
Jordnötssmör tänker du?
Ja, någon, ja. Så det ger bättre en socker eller som får ligga längre tid, så man får inte en helt bomb och sen crash. Så det beror på vilken typ av socker. Lite karbo, den här komplex kolhydrat är bra för sömn. Men sen man kan ha sin kost ägg, bananer, havregryn, alla möjliga sorters nötter, spinach, tomat, sötpotatis, den typ av som innehåller mer tryptofan. Så tryptofan förvandlas till melatonin i kroppen. Som hjälper med sömn. Och en hel del den här olympiska atleter har jag också rekommenderat att dricka lite surkörsbärjuice.
Aha, okej. Okay. Är det bra för att?
Det ger ganska mycket melatonin inom en kort tid. Men man behöver inte bli beroende på den och inte ska dricka varje kväll. Men om man har jetlaggad eller det är en tävling, det är lite svårt för att somna i, då kan man ta ungefär 20 ml, blanda med lite vatten och sen 1 till 2 timmar innan dags för att sova, då kan man dricka lite.
Okej, okay. Intressant. All right. Ja. Just det. Och när själva sovrummet då, så här, hur brukar ni eller du rekommendera när det gäller val av säng och själva materialet då?
Även innan säng, ett sovrum måste vara kallt, kallt och tyst och lite mörkt, men inte helt mörkt.
Hur kallt?
15 till 17 grader passar till flesta oss i nordiska länder. Okay. Men om man kommer från en land som, ja, som är lite varmare, de har anpassat lite. Så kanske för dem det kan vara 19 till 21 grader. Men lite kallare är bättre än lite varmare.
Okej, okay. Och sen mörkt också sa du?
Ja, så även en mycket... Putte lite ljus i sovrummet kan påverka sömn.
Okej, okay, okej.
Okay. Så de som jag jobbar med, de får en etikett eller en små etikett för att sätta på i varje tv i hotellrum eller om det finns kaffemaskin, det finns en lite power on, LED-lampa eller LED-indikator. Okay. Så för att sätta på även på den. Så ja, de små saker kan också påverka. Eller på den här luftkonditionering, ja, den här termostat eller någonting. Så.
Men ibland när man är i ett varmare land så tycker man att det är för varmt. Man sätter på aircondition, men då blir det ju för högljutt istället. Hur hanterar man, vad ska man välja?
Om man sover i ett varmare rum, då kommer att man får mycket sämre sömn. Därför att vår kroppstemperatur når max tidigt på kvällen, någonstans klockan 7, klockan 8. Och sen det sjunker hela tiden till cirka klockan 4 på morgonen.
Ja.
Om ett sovrum är varmare så det kommer iväg. Det betyder att kroppstemperatur kan inte komma ner som det ska. Okay. Därför det påverkar sömn bland annat. Så då kan man, om det är mycket högljud och ljud i sovrummet på grund av luftkonditionering, då kan man använda en bra den här earplug, öronproppar.
Öronproppar. Okay.
Inte vanliga skumgummi öronproppar, men det finns lite bättre med silikon.
Okej, okay.
Okay. Ja.
Okej.
Okay. Men sen du sa säng, eller hur kan man välja?
Ja, eller tänka också kanske får man ju säga. Ja.
Ja, men de båda är mycket viktigt för att få en bättre sömn. Men om vi först pratar om säng. En säng borde vara inte för mjuk eller för fast.
Nej.
Okej? Så en som passar bäst. Men vad betyder det? Att det beror på din vikt, din längd, kroppstyp. Jag förklarar vad jag menar med den. Och din sovställning, om du sover på din mage eller sida eller på din rygg. Så några av oss är helt symmetrisk. Så sen, men några har mycket bredare, tyngre axlar. Några har lite bredare höfter och så vidare. Så det är kroppstyp. Så längd, vikt, hur du sover, om du är vana på vilken sida eller på rygg eller mage. Och sen om du är vana vid att sova på en mycket mjukare säng eller vana vid att sova på en mycket fastare säng. Men det är inte lätt, men det är inte komplicerat heller. Man måste ligga på en säng innan man sover en säng, eller köper en säng. Så man måste ligga, sen ta lite hjälp av en utbildad säljare som finns i butiken. Och för att kolla att din rygg har vad kallas ergonomisk stöd. Så din rygg är ungefär i samma position som det finns i kroppen. Så om det är lite krokad, då är det inte så bra. Den andra är att alla muskler också i kroppen måste vara lite avslappnad, inte mycket tryck. Så om det är en mycket fast säng, du kommer att känna mycket tryck på axlarna och på höfterna. På det sättet så man behöver lite hjälp av någon annan för att välja rätt fasthet av en säng. Och sen sängen måste också vara tillräckligt stor. Vad betyder det? Att minst 15 cm på huvudsida och 15 cm på fotsida. Så ungefär 30 cm längre än din längd.
Det är ju svårt för de flesta sängar har ju fasta mått, det tänker jag.
Ja, men det finns några atleter som är mycket lång. Och om de sover på en kort säng, så även om de sover, de kommer att inte få lika bra sömn. Så även size matters i det här fallet också.
Ja, exakt. Jag tror jag läst någonstans. De har med sig egna sängar till OS. Eller?
Ja, de som vi har jobbat med, de fick mycket bra slippes i säng från oss för att sova hemma, men de är i stora sängar. Och den är kontinental sängar. Så, men alla atleter som har varit med det här projektet har också fått en sån travel kit. Det är en stor kit med bäddmadrass, kudde, täcke, bäddlinne. Hela för att i flesta fall också säng i en träningsläger eller på flesta hotell är inte lika bekväma för många. Så för att en bäddmadrass ger den lite, det gör lite bekvämare. Och vi fick mycket bra feedback både från Tokyo och Beijing att det var inte så bekväma sängar som fanns i olympiska, den här Games Village. Men det finns en annan orsak varför de fick den här travel kit. Att när man sover i en främlingsmiljö miljö första natten eller första 2 nätter, den här amygdala, den delen av hjärnan som är på vakt, att det kan hända någonting farligt. Det sover inte, så det är på vakt. Så därför får vi lite sämre sömn, även om i en bra hotell allt annat är mycket lyxigt och så vidare. Så för att hantera den, eller hjälpa dem för att de känner lite som hemma, de har egen den här hela bäddlinne och egen kudde och egen täcke som de använder hemma.
Ja, just det.
Så det blir lite bättre som redan från första natten.
Okej. Okay. Häftigt. Mm. Ibland upplever jag, eller jag jobbar ju med tennis, det är en tennispodd, och många spelare som reser en del har ju kanske inte möjlighet att resa med ett helt sovkit så, men många reser med en egen kudde, för de gillar att ha sin egen kudde ändå. Hur viktig är kudden liksom, och hur ska man tänka kring det?
Ganska viktigt, och i många fall, framförallt i den här delen av världen, folk har bra förståelse av hur viktigt är en säng. Men så i Skandinavien, vi tar säng på allvar jämfört med många andra delar av länder. Men det är inte många som tänker på kudde. Ja. Men det här är också en del av ergonomi, att få rätt kudde för att få rätt stöd för den här nacke och huvud. Annars man får lite stel i axlarna och nacke, och sen också då man vrider och vänder mycket mer som påverkar sömnen.
Just det.
Så även om den här, om någon reser och kan inte ta en egen bäddmadrass, då kan man för att få lite bättre sömn, om de tycker om någon fragrance, doft. Då kan man använda en spray, det kan vara kamomill, det kan vara någonting redan hemma, så man blir vana vid med den här doften. Och sen på hotellet lite grann spraya på bäddlinne.
Det är smart ju.
Ja. Det hjälper för med barnen till exempel. Så det är också mycket intressant att vart den här sensitivitet av doft är mycket starkare tidigt på kvällen, och sen senare på natten och på morgonen det går mycket neråt.
Okej, okay.
Men det hjälper för att somna i lite fortare.
Okej, okay. Men just det här med kudden då, till exempel, jag gillar ju att ha lite högre kuddar, så här, medan många gillar att ha en väldigt mjuk kudde som jag inte alls tycker är lika skön. Beror det på vilken ställning vi sover i, eller är det bara, vad beror det på?
Ja, två saker. Vilken är ställning, och sen det beror på också din säng. Aha. Så om du har en mycket mjuk säng hemma, du kommer att sjunka i sängen lite mer.
Ja.
Om du har på ett hotell en fastare säng.
Okay.
Och även om du sover på din sida hemma, då kommer du att behöva en plattare kudde. Men på en fast säng, eftersom din axel är fortfarande, du sover på säng, inte i säng. Om det är. Därför behöver man lite en tjockare, högre kudde på en fast säng.
Ja, det är klart. Det låter ju rimligt. Ja.
Ja, och sen vi behöver en kudde därför att vi har en mycket den här distans mellan axel och huvud.
Ja.
På den här, de som lyssnar på. Men om du sover på din rygg, då behöver du en mycket plattare kudde än om du sover på din sida.
Just det, såklart.
Så sovställning och sen säng, eller om fasthet av säng, de båda påverkar val av en rätt kudde.
Okej. Okay. Ja, jag förstår. Det låter rimligt. Bara lite superkort här om, det var ju lite inne tyckte jag, eller jag vet inte, men det kändes lite inne med tyngdtäcke för ett tag sedan. Är det något att ha?
Det finns inte någon generellt svar. Tyngdtäcke var utvecklat för att hjälpa barnen som hade ADHD.
Okej. Okay.
Och vi också, många vuxna har lite stress eller den typ. Så de som har den typ av symptom, om man säger så, får lite mer. De De säger att en tyngdtäcke har hjälpt dem.
Okej.
Det var mycket populärt för ett tag. Det är fortfarande kanske mycket populärt. Men så det helt enkelt ska man testa om man har lite svårt med sömnen. Men det är också lite, välja en som har rätt tyngd. Så det måste vara tillräckligt tyngd men inte för tyngd. Och det beror på hur mycket väger man och så vidare.
Ja, jag förstår, jag förstår.
Så inte för alla, men kanske för några, de har den typ av känslor.
Okej, jag förstår. Några korta bitar kvar bara, Sanjay. Du sa här, du var inne på det här med att sängen måste vara tillräckligt stor också nyligen. Och då tänker jag så här att ibland så man kanske har en partner man sover tillsammans med och delar säng med en större säng. Och sen kanske man åker iväg eller helt plötsligt sover man själv och sen sover man tillsammans igen. Att det blir ju, påverkar det sömnen liksom? För det borde det ju göra. Någon rör sig bredvid mig och har mindre eller större plats och så vidare.
Ja, det gör. Men det påverkar inte på samma sätt till alla.
Okay.
De som kan sova mycket bra, mycket djupare, de bryr sig inte om sin partner vrider och vänder eller inte. Så det beror på personen, men det kan också bero på sängen eller madrassen.
Okay.
En bra säng eller en bra madrass kan hantera den här movement i sängen mycket bättre än några andra.
Okay.
Vad betyder det? Att om en partner vrider och vänder på sidan, om den andra partner blir påverkad eller inte, det beror på konstruktion och material av sängen också.
Okay.
Så i några, till exempel, jag kan prata om Sleepy eller Carpe Diem eller några andra Jensen-sängar som vårt företag tillverkar. De hanterar den här movement mycket, mycket bättre än många andra varumärken till exempel.
Okay.
Så det beror på om man är mycket känslig och om sängen är tillräckligt bra eller inte på det sättet att isolera den här movement i sängen. Men i några fall kan man då sova i två sängar som är bredvid varandra.
Okej, ifall man har svårt att sova.
Två singel, säng, men som är bredvid varandra. Det kan vara ett. Men i några fall, jag vet att två partners sover i två separat sovrum bara för att om en snarkar eller någonting annat.
Okej. Jag förstår. Sen, vi måste ändå ha det med, så vill jag ändå fråga så här. Hur mycket påverkar sexuell aktivitet innan man ska sova då?
Jag är inte en expert på det, men som jag har läst, så kan jag säga att när man har en sexuell aktivitet, då man får mycket oxytocin.
Okay.
Och det hjälper med sömnen eftersom man blir mycket avslappnad. Också den här en sense of security, att man har en partner, den trygghet också hjälper med sömn.
Okay.
Så i många fall, eller inom forskning också, de säger att det hjälper.
Att sova bättre?
Okej.
Ja, intressant. Något som också varit inne på, eller som har varit lite inne i perioder kan jag tycka, jag pratade om tyngdtäcke här, men det är även sovklockor eller olika typer av appar eller saker som mäter hur du sover. Vad tänker du kring det? Eller är det bra?
Det finns många varianter av den typ av som man kan mäta som den här wearable, men också det finns någonting i sängen och så vidare. Men några är lite mer, vad säger man, precise, korrekt än några andra. Men ingen är tillräckligt perfekt.
Okay.
Så om man är lite intresserad för att veta, då kan man mäta och titta på de siffrorna.
Ja.
det ger lite indikation och hur mycket lättsom, djupsom, remsom. Men det kan vara helt ute också, helt fel också. Okay. Så inom snitt de har 68% precision.
Aha, okej. Okay.
Ja, inom snitt, ja.
Jag förstår.
Men för att mäta sånt på riktigt, man behöver mäta många andra saker. Så den här, vad händer i hjärnan? Så det mätas elektroencefalogram. Mm. Sen vad händer med den här muskeln, om det är avslappnad eller den här tens?
Mm.
Vad händer med ögonen, den eye movement? Så det är mycket komplicerat. Alltså sen man kan säga om man är i lättsom, djupsom eller remsom. Men i alla den här sensorer, de mäter bara den här heartbeat.
Ah, ja, ja.
Och sen lite movement, om man vrider och vänder mer eller mindre. Och sen de försöker att gissa om du är i lättsom eller djupsom eller remsom.
Så det är inget du går på med dina atleter, eller?
Jag har en sån, men det använder jag för att räkna hur många steg jag har gått. Jag tittar ibland på en sån, men det här kan vara lite farligt för dem som litar för mycket vad den klockan säger, den här som data säger. Då kan det påverka, det kan vara en onda cirkel.
Ja, jag förstår. Just det.
Det är de som köper som tar sin som på allvar. Och sen om någon har lite problem med som, herregud, nu blir ännu värre och ännu värre. Så det leder till insomnia.
Ja, men det kan väl bli ett stresspåslag när man känner.
Ja.
Men när du jobbar med idrottare då, hur vet du hur bra de sover? Har de också en klocka som du ändå kollar på, eller hur?
Ja, vi har lånat några den här vetenskapliga klockor som kallas Actigraph från Karolinska institutet.
Mm.
Så de var mycket snälla, vi kunde låna från dem för att mäta deras sömn. Men det är inte samma klockor som du och jag köper från en butik. Så det var en för att mäta objektivt deras sömn. Men sen vi har tre olika frågeformulär för att mäta deras sömn subjektivt. Och sen sömnvanor och såna saker. Så,
okay.
Det gjorde vi tidigare, innan vi började sömncoachningen, det gjorde vi efter sömncoachningen också. Så okay. Med klockan fick vi veta som i realtid, låt säga. Så vi jobbade nästan 3 månader tillsammans med varje atlet. Okay. Så vi använder båda objektivt mätning och subjektivt också. Eftersom även den här Actigraph som är vetenskapliga, de är inte 100% korrekt på det sättet. Det finns lite komplicerade algoritmer.
Såklart. Hur stort intresse upplever du att det är för sömn generellt idag? Liksom bland människor?
Det växer. Fler och fler blir mer medveten om hur viktigt är sömn och så vidare. Mm. Och på ett sätt, covid har hjälpt folk att ta sin hälsa på allvar, bland annat sömn också.
Mm.
Så nu är mycket mer folk som pratar om sömn eller de försöker att hitta lösningar för bättre sömn och så vidare än vad var kanske för 5 år sedan eller för 10 år sedan.
Okej. Så det växer ändå.
Ja.
Om någon som har lyssnat på det här avsnittet skulle liksom vilja få mer tips eller komma i kontakt med dig. Kan man få coachning av dig på något sätt? Eller kan man kontakta dig?
Ja, så jag jobbar för ett företag som heter Yielding Handels. Och vi har många varumärken, bland annat Slippesy, Carpe Diem och Jensen och så vidare. Som är mycket mer känd i Skandinavien. Så vi erbjuder den här som coachning, inte bara till elitatleter, men till företag och också till individer.
Okay.
Så vi finns här för att hjälpa till. Och vi har en butik, Slippesy i Stockholm, men så slippesy.se man kan titta på. Och sen de kan nå mig direkt. Det enklaste är på kanske Instagram, så sanje.verma www.bosnienpodcast.se.
Okej, okay. Ja, jag skriver det i noteringarna här också sen så kan man hitta det.
Ja.
Just det. Och är den butiken i Stockholm, är det, säljer ni sängar och så då? Eller är det bara coachning man...
Nej, det är en helt nytt koncept. Det är sömnkoncept, så vi säljer sömn. Så vi har sängar, mycket bra sängar och kuddar och täcke och många andra accessoarer. Men vi också finns där för att hjälpa folk med sömnkunskap, bland annat också sömncoachning.
Okej.
Men också jag kör en gratis föreläsning via nätet. Så på Quix. Så Quix är en svensk plattform, där, en app. Så jag kör 30 minuter lång föreläsningar varannan måndag. Så sista var 21 mars, så i måndags. Det var, handlade om NAP faktiskt.
Okej. Det är spännande. Så,
ja, nästa blir... Ja.
Verkligen. Sanjay, det har varit superintressant verkligen. Jag har lärt mig väldigt mycket, jag tror säkert fler med mig. Så tack så jättemycket för att du tog dig tid och dela med dig av dina kunskaper.
Ja, tack så mycket. Jag är alltid, det är kul att prata om sån och jag vill också sprida lite mer medvetenheten kring sån. Så det är alltid kul att prata med dig och andra kanaler som hjälper oss att göra folk lite mer intresserade i sån.
Ja, det är ju något som alla sover ju. Så det, ja. Det är ju bra. Att,
det behövs.
Ja, exakt. Tack så jättemycket.
Tack.
Det där var Sanjay Verma och jag tycker ju att sömnen är ett superintressant ämne. Och vare sig du är en elitidrottare eller motionärsidrottare eller inte idrottare överhuvudtaget, så berör ju sömnen oss alla. Och när vi pratar elitidrott så är det ju liksom de små, som Kjell Enhager säger, det är skillnaden som gör skillnaden. Att det är de små detaljerna, den där enstaka procenten hit och dit, som kan göra skillnaden ifall du vinner eller förlorar. För att marginalerna är så små. Och sömnen är ju någonting som i allra högsta grad påverkar din prestation och ditt välmående. Och det hörde vi ju liksom Sanjay prata om här. Och jag tyckte det var kul att få chansen att ställa flera eller nästan alla av de frågorna som jag själv ibland liksom funderar på eller har undrat över. Och jag upplever nog att sömnen också är ett ämne som kommer med en del med fördomar eller valda sanningar. Det här med att man ska inte äta socker innan man går och lägger sig, man ska sova 9 timmar och så vidare och så vidare. Och vissa saker visar sig ju stämma och vissa saker kanske liksom är en sanning med en viss modifikation. Det som jag tar med mig, eller som jag tycker är så intressant, det är just det här med att när Sanjay berättar om när han arbetar och coachar liksom olympier, att de reser liksom med sina sovkit, liksom med madrass, med täcke, med kudde, att det är så otroligt professionellt. Och jag menar, varför inte? Man pratar om att man tränar liksom sin idrott, tränar fys, man tränar mentalt. Det är klart att liksom sömnen är ju superviktig också. Varför ska vi liksom inte optimera våran prestation, om man får säga så, när det gäller att sova också? Och det fanns ju en del tricks som man själv nämnde som man kan ta till sig redan idag för att kanske förbättra sin sömn lite grann. Jag tyckte det var superintressant, till exempel att resa med små klistermärken som man kan sätta på de här små lysdioderna i hotellrummen. Varför inte liksom? All right. Glöm inte att besöka www.linuspobaslinjen.com för att läsa fler reportage, artiklar och så vidare om svensk tennis. Jag skriver kontaktuppgifterna till Sanjay i det här i avsnittsinformationen. Så kan ni gå in och läsa mer om hans arbete och kanske kontakta honom där. Tack så mycket för idag.